Eriksson och Tobias Sandin. Och jag, Neta Normo, producerade för Sveriges Radio P1.
Och nu låter det så här i P1.
Sveriges Radio, program 1.
Stockholm, Uppsala.
Radiofynd.
Tiden efter andra världskriget spåddes bli dyster av den samlade ekonomiska sakkunskapen i västvärlden. Man ansåg att det väntade en arbetslöshetskris av 30-talsmått efter 1945. Kris blev det, men en helt omvänd. Det blev istället stor brist på arbetskraft. Ekonomins hjul snurrade plötsligt snabbare än kanske någonsin. Inte minst i Sverige, som fick en rekordartad tillväxt där både företagsvinster och löner steg mycket snabbt. Janne Josefsson, radio- och tv-journalist, växte upp i förorten Biskopsgården som stod inflyttningsklar på 1950-talet.
Alltså, detta var ju, kan man säga, folkhemmets, socialdemokratins guldålder. Man levererade, man hade, tankarna var ju den traditionella svenska arbetarklassen. Det var ju Biskopsgården. Papporna var hamnarbetare, volvarbetare, varvsarbetare och sånt där. Och mamman är ofta hemma, och så tryggade man ju på ekonomin genom att mammorna kanske också började jobba och sånt där. Men man såg ju konkret, man kunde äta lite bättre på helgerna, man fick tv, pappa fick en vecka semester, två veckor semester, tre veckor semester, kunde ta körkort, en bil, vi kunde hyra en sommarstuga i Lindome. Bra skolor som bara blev bättre, vi arbetar, killar och tjejer kunde gå vidare till gymnasium och universitet. Jag gick till vuxengymnasiet och sen till universitet och journalisthögskolan. Det där är ju betydelsefullt hur man ska se på den tiden, för det var ett folkhem som levererade. Det var inte rättvis, de rika var rika, men det var någon slags golden handshake. Mm. Man kom överens om ett gott samhällsbygge. Idag är det helt raserat.
Den stora standardhöjningen för arbetarklassen i Sverige förde med sig att arbetarna tog för sig på alla nivåer i samhället. Ett ekoklipp 1970 illustrerar detta.
Rabén och Sjögrens romanpristävling, där högsta priset är 25 000 kronor, har vunnits av fru Maja Ekelöv från Karlskoga. Författarinnan som arbetar som städerska har kallat sin bok Rapport från en skurhink, och det är hennes debutroman.
Fru Maja Ekelöv, hur kom det sig att ni började skriva den här boken?
Ja, jag har skrivit undan för undan under ett par års tid när jag... Det har varit något som jag tyckte var roligt att skriva om.
Det budskap som ni vill ha med boken, vad är det?
Om jag på något vis kan göra så att arbetarna i Sverige och i världen får det bättre, så vore det ju det bästa för mig.
Vad kommer ni att göra med prispengarna, 25 000 kronor?
Betala mina skulder, och så ska jag skicka en slant till FNL.
–1960-talet var för många kronan på välståndsbygget. Ungdomen tog över på bred front, inte minst i arbetslivet. Författarinnan och journalisten Vivica Lärn berättar om sina första år i arbetslivet på kvällstidningen GT– –som på 60-talet ägdes av Göteborgs handels- och sjöfartstidning HT.
Och där jobbade många, bland annat jag då, och det var mitten på 60-talet– Och det var ju fantastiskt roligt där. Liksom Det var så ont om folk hela tiden och så mycket jobb. Så man var ute på 5-6 reportage om dagen och alldeles. Och allting kom in. Och så åt vi lunch. Det gjorde vi 9:30 i HT:s lunchrum då en trappa upp. Och då gick alla på tå och sa att de sover. När vi gick genom HT:s korridor. Räck de inte, de sover. För det var så vi betraktade dessa intellektuella journalister.
Som var äldre medelålders män ja. I allmänhet.
Ja, det var det.
Beträffande lönehöjningarna de närmaste 2 åren så förespår man inom regeringen en höjning 1968 med 8%, medan höjningen året därpå väntas stanna vid 6%.
100-årsserien görs av Tommy Johansson för Radio Fynd.
Sveriges Radio, sedan 1925.
Hej, hej, det här är Louise Epstein.
Det vore liksom helt orimligt att det skulle finnas en liksom mini-Louise i din hjärna som styrde allt.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Och vem skulle styra den där mini-Louisen?
Finns mycket att ta reda på. Vad tycker du om det här rådet att man ska byta perspektiv och faktiskt såra sina känslor också?
Jag tycker det är lysande.
Nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Och idag i P1 5:30, och då handlar det om drömmar i hjärnan på Louise Epstein. Nu ska det handla om mode och populärkultur.
Susanne, jag har ju på mig ett par oerhört lappade och lagade byxor idag för programmets tema. Kolla här.
Jag ser.
Du ser inte jätteglad ut. Nej, men alltså jag har ju lagat de här i 4-5 olika omgångar. Varje gång jag tar upp dem så tänker jag, nu slänger jag dem. Men sen så nu efter förra veckans program så blev jag ju inspirerad att laga dem ytterligare en gång. Och jag vill bara säga att de är ju från ett tjusigt modehus från början.
Mm, det är svårt att säga kan jag säga. Men hur känns det att vara lappad överallt?
Jo, det är det jag vill berätta för dig. Att eftersom du kanske en dag kommer stå inför det här, du som dessutom är minimalist. Det kommer bli svårt för er, för att man känner ju de här lagningarna. Det här är linnebyxor, så att lagningarna liksom buktar ut. Det är både på stjärten och på knäna. Och vet du vad det känns som?
Nej,
det känns som att ha på sig en lådbil.
Ja, men jag beklagar verkligen. Men jag är å andra sidan glad att du tar jobbet på allvar.
Ja, jag tänkte så här, jag är inspirerad av historieätarna så att jag gör bara det som vi pratar om. Det är självklart för mig att jag gör det här för din skull, för programmets skull.
Mm, tack.
Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
Ja, men det är ju 80 år sedan andra världskriget tog slut och vi här på STIL har tagit på oss den här stora uppgiften att berätta om kriget och modet eftersom det hände så mycket under den här tiden.
Det gjorde det verkligen.
Och förra veckan så pratade vi om hur modet framförallt då i Europa påverkades av andra världskriget. Du berättade om hur Storbritannien steppade upp och designade top-notch-grejer till allmänheten. Du berättade om de franska kvinnorna, hur de tillverkade oerhört extravaganta hattar av gamla sågspån som en slags motståndshandling då, mot att vara ockuperade. Som jag tolkade, en kreativitet som föddes under de här begränsningarna.
Nöden är uppfinningarnas moder, som man säger. Stämmer.
Och idag rullar vi då vidare till efterkrigstiden. Och vi hoppar in där vi lämnade i förra snacket, modehuvudstaden Paris. Hur är det där när kriget väl tar slut?
Ingen vidare får man väl säga då, i fråga om mode, inte minst. För många modehus har ju stängt.
Alltså bara stängt?
Ja, men Chanel stängde redan 39 och Elsa Schiaparelli lämnade 41 och stängde hon. Och Madeleine Vionnet stängde också 39, Jean Patou, många stängde.
Så började helt tyst då i 4 års tid?
Ja, men en hel del modehus var faktiskt öppna. Men ungefär hälften tvingades stänga av olika anledningar. Men de som var öppna, de gick ju bokstavligen på halvfart. För de fick bara använda 50% av det material som de hade gjort före kriget. För tyskarna satte stopp för slöseriet. Men modehus som Nina Ricci, Balenciaga och förstås mannen som vi talade om förra gången, Lucien Le Long, De tuffade på, kämpade vidare.
Lucian Long, min favis, han som stod upp för modet så att nazisterna inte kunde flytta hela Paris till Berlin då.
Ja, de ville ju öppna nya modehuvudstäder i Berlin och Wien. Men det sa Lucian nej till. De ville också deportera, de ville ju flytta arbetare och hantverkare och modeskapare då. Och en hel del ville de också sätta arbetsläger, för alla kunde inte hänga med. Så man beräknade att Lucian Long räddade runt 12 000 modearbetare från att sätta arbetsläger, de som inte kunde hänga med till Wien och Berlin.
Det är otroligt. Mm. Han, det här Lelong, han känns ju som en nyckelfigur i hela modehistorien.
Ja, men han var ju ordförande i Chambres syndicale de la haute couture, typ fackförbundet för mode. Så han hade ju mandat att prata för sig och prata för modeskapare.
Varför har vi inte gjort ett program om honom?
Men säg det, men det är ju kul att ha en annan kvar att berätta om. Men hur som helst, det är fortfarande miserabla förhållanden efter kriget. Det är svårt att få tag i mat och jobb och inte minst kläder.
Jag har hört att vintern 1945 har kallats för den hårdaste vintern i mannaminne. Det var tydligen svinkallt.
Mm. Men det stoppar inte de franska modeskaparna, kan jag säga. För efter kriget, direkt efter kriget, så mobiliserar de för att rädda det franska modet.
Hur då?
Ja, men de funderar på vad ska de kunna göra för att sätta Paris på modekartan än en gång. Framförallt handlar det om att återta den franska kulturen, liksom, där mode spelar en enormt stor roll, får man inte glömma.
Alltså en liten sidofråga, varför är det så att fransmän är så förknippade eller kanske besatta av just mode?
Ja, men de har en superstark tradition av det som sträcker sig tillbaka ända till Ludvig den 14, som mer eller mindre institutionaliserade lyx och mode som en del av Frankrikes kulturliv och ekonomi.
Alltså institutionaliserade, ja. Vad betyder det?
Ja, men att det var, jag ska inte säga förstatligande, men det var ju sanktionerat från högsta ort att det var viktigt att satsa på.
Otroligt. Mm. De vill sätta mode Paris på kartan igen.
Ja.
Make Paris great again.
Ja, precis. Men de beslöt sig då för att samarbeta, göra någonting tillsammans allihopa för att manifestera modet är tillbaka.
Okej, så någon slags kulturellt återupplivningsprojekt för att visa då att fransk elegans är still alive.
Ja, men hur ska de då gå tillväga? Det var ju fortfarande brist på en massa saker, inte minst då textilier och allt annat som behövdes i modet. Men då fick de en snilleblixt. Varför inte göra en modutställning med dockor? För det skulle ju kräva mycket mindre av allting.
Alltså det låter ju som en ganska galen idé. Alltså att på grund av tygbrist så syr vi nu kläder till dockor. Mindre kläder.
Mm, ja, men det var faktiskt inte så crazy idé. För så kallade modedockor, det är ett urgammalt sätt att sälja mode på. Faktiskt.
Va? Modedockor? Hur då? Ja.
Alltså det här började redan på 1300-talet, så började man skicka runt dockor i olika outfits, trädockor, för att liksom visa, det här kan jag göra, det här kan du köpa.
Jag vill också shoppa så.
Det var ju framförallt någonting som hoven gjorde, men sen blev det lite vanligare då, bland vanligt folk, som du då. Mm. Eller bland de rika framförallt. Och de här dockorna kallades för Pandoras, så de reste runt i Europa. Framförallt på 1600- och 1700-talet så var det väldigt mycket trafik med de här franska modedockorna ute i Europa, som visade upp olika stilar.
Otroligt.
Mm. De kallades för fashion babies också.
Fashion babies.
Ja, men det är ju lite crazy på ett sätt. Mm. Mm. Men återgå till det här, de här franska modedockorna nu då efter kriget. Din favorit då, Lucien Lelong, han frågade då ett 50-tal modeskapare om de skulle vara intresserade av att skapa kläder till dockor som då var i storleken 60-70 cm höga. Och ungefär en tredjedel så stora som vanliga kvinnor.
Franska kvinnor då, för då var de mer hälften så stora.
Hehehe.
Vi kan bara stanna upp lite vid att de här dockorna var 60 cm. Det är ju ungefär lika stort som ett spädbarn, alltså som en bebis. Alltså det är ju ändå ganska stort för att vara miniatyr eller konstig storlek.
Ja, men man ska ju inte behöva titta med förstoringsglas för att se
haute couture.
Nej, precis. Men bra idé tyckte då modus som då till exempel då, Balenciaga, Schiaparelli, Paquin, Jean Patou, Madame Grace, Balmain och Nina Ricci.
De ville vara med.
Ja, alla sa ja! Och de här dockorna, de tillverkades då kropparna av ståltråd, det fanns det ganska gott om. Och de fick då gipsansikten så finmejslade, som de såg verkligen ut som kvinnor. Och perfekta frisyrer skapade av frisörer. Så de var verkligen naturtrogna. Och förstås fick de då utsökt skräddade couturekläder i perfekt skala.
60 centimeter. Men det måste ju ändå ha varit en helt annan typ av utmaning för typ Cristobal Balenciaga att sitta och pilla med såna här små miniplagg.
Ja, ja, verkligen. Men det måste vara lite kul också. Och det var inte bara modeskapare som fick den här utmaningen, utan också juvelerare som till exempel Cartier. De tillverkade små broscher och halsband och andra smycken till de här dockorna också. Och de fick handväskor och skor också i perfekt skala.
Alltså nu pratar vi om det här som att det typ är en normal grej, men det är ju ganska knasigt att göra modeminiatyrer. Vad har du för relation till miniatyrer? Gillar du det?
Ja, men jag tycker det är lite creepy, alltså, om
jag
ska vara ärlig.
Ja, jag gillar att man gärna vill komma närmare. Det är som en magnetisk effekt när man ser de här små grejerna, för mig i alla fall.
Men jag glömde säga också att det var inte bara kläder, skor, väskor och accessoarer, utan dockorna placerades också i jättefina scenografier eller teaterdekorer helt enkelt. Som en trädgård eller en var lite utbombad stadsmiljö.
Och då Trompe-l'œil?
Trompe-l'œil, precis. Och det var konstnärer då. Bland annat Jean Cocteau gjorde jättefin scenografi.
Typiskt honom att vara med här också, eller?
Mm. Den här utställningen då fick då namnet Théâtre de la Mode, modets teater.
Modets teater. Mm.
Och den visades då för första gången den 28 mars 1945 på Louvren i Paris. Alltså 100 000 människor gick och såg på den. Fattar?
Det är helt sjukt. 100 000. Mm. De bara, vi måste se haute couture i miniformat.
Dockor.
Jag fattar i och för sig det. Jag skulle nog ha ställt mig i kö där också.
Men sen åkte den nu på världsturné. Den här modets teater. Till Barcelona, London, Leeds, Köpenhamn, Wien, New York, San Francisco. Då för att ge då en doft och smak av efterkrigsmodet. Och det blir ju en publiksuccé. Smash hit!
Gud vad roligt för Lucien Lelong.
Och den 10 oktober 1945 så kom faktiskt den här utställningen även till Stockholm och Nordiska museet. Och det blev Talk of the Town.
Wow.
Men kolla här får du se. Ja, men det här är, ja, men det här är några artiklar ur arkivet.
Och det här är det som skrevs om utställningen när den öppnade då, 45.
Ståtlig invigningsgala. Ja, men så här skrev Svenska Dagbladet bland annat då. När kronprinsparet och franska ministerparet, vilka är och utställningsbeskyddare, gjorde sina entré var den stora trapphallen nedanför Vasastatyn fullpackad av damer i stor toalett och herrar i afton och högtidsdräkt.
Jättebra journalröst.
Ja,
kan du öka på den lite mer?
De få som icke uppmärksammat inbjudningens tenue de soirée tryckte sig förskrämda in till väggarna.
Alltså de som inte har uppmärksammat klädkoden.
Exakt.
Herregud, det fanns sådana också.
Ja, det fanns sådana.
Relaterade, det hade kunnat vara jag. Kolla där en bild. Är det Lucien Lelong på bilden eller?
Nej,
det står där att han ska övervaka.
Mr. Lenormand ser sig med en docka i klar röd dräkt från Lucien Lelong. Monsieur Lelong kommer personligen att övervara utställningens invigning.
Där får jag FOMO. Hade jag
den mångomtalade franska modedockorna har kommit, eller åtminstone börjat komma till Stockholm. På torsdagen anlände den första landningen med extra flyg och mer väntas under de närmaste dagarna. På Nordiska museet rustas det för fullt och ur träull och sinrikt konstruerade packlårar plockas den ena sköna parisiskan efter den andra ut av varsamma händer och hälsas välkommen av Mr. Lenormand.
Så man skriver om det redan innan
utställningen
öppnat?
Ja, man är superpeppad.
Får jag se, då har du fler.
Ja, men det här är också fint. Låt oss ta utställningen för vad den vill vara. En vänlig hälsning från La Douce France. Och låt oss komma ihåg den franska tänkarens ord om att näst efter godheten är det skönheten som ger livet värde.
Otroligt. Vad säger du om det här?
Nej, men det här visar väl att mode faktiskt var allvarligt.
Just det.
Även om det var dockor så var det ingenting att leka med, kan man säga. Men, alltså intressant med den här turnén då, Théâtre de la Mode, det är också att de här couture-klädda dockorna, det var ju bland det första många fått se sedan 1939 av fransk mode. Och inte minst och framförallt faktiskt i USA.
Så var som en stor reveal.
Mm, och en del fattar ju inte att fransmännen ändå hade lyckats hålla fast då vid sitt, i somligast tycker då, flamboyanta stil trots kriget. För att understryka att det här var inte bara glammiga kläder i största allmänhet, utan det var ett uttryck då för historisk då, samtida hantverksskicklighet, så kunde man då i anslutning till den här utställningen läsa att, citat, dessa vackra föremål är ett kärleksarbete av Paris sömmerskor och modister som gjorde dem med frusna fingrar i sin utsvultna stad.
Jag blev rörd. Kanske modehistoriens vackraste berättelse.
Ja, men fransmännen, de betraktar också mode som en motståndshandling. De vägrar ju till exempel ta till sådana här präktiga stilen som nazister och fascister ville tvinga på kvinnor. Så det är ju kul att det i programbladet också påpekades there's more than one meaning to French resistance. Mm. Så vive la mode skulle man kunna säga.
Just det, på franska. Mm. Jag tycker faktiskt att Bernard Arnault ska producera en sån här dockshow. Nu. Fråga liksom Demna, J.V. Anderson, Galliano. Alltså kan ni göra små dockor? Eller ska de göra lite större dockor den här gången? Gigantiska dockor. Vad säger du?
Skrämmande.
Men du, var alla modeskapare med i det här dockpysslet?
Nej. Lite intressant är att Coco Chanel inte var med till exempel.
Var hon sur eller?
Antagligen, det känns som hennes default mood. Men hon blev ju faktiskt arresterad för att ha varit en nazikollaboratör.
Kunde inte göra en liten docka från finkan då?
Hon släpptes och friades ganska snabbt då. Men det här hängde ju över henne ett bra tag. Hon lämnade ju Frankrike. Men sen kom hon igen då med besked måste man väl säga.
Just det.
Men det fanns en annan som var med och pillade ihop ett par dockor som sen skulle komma och göra revolution.
Revolution?
Eller ställa till med en skräll snarare.
Vem?
I modebilden.
Vem? Vem var det?
Christian Dior.
People need to feel again. They need to dream again. They need to live again. And we can create a new world for them.
Här är ju Christian Dior, spelad av Ben Mendelsohn i den 10 delar långa serien som handlar om Dior och efterkrigstiden som kom på Apple TV förra året. Han ser verkligen ut som en liten farbror.
Men han är snygg i serien kan jag säga, jämförelsevis.
Okej.
Ja, men Dior var ingen skönhet. Han ser ut som en liten farbror redan som ung. Det är lite kul i historien Christian Dior faktiskt, tror att när han närmar sig 40 så börjar jag gnaga lite i honom då. Medelålderskrisen närmar sig, antar jag. Ja, men han funderar, vad ska jag göra med mitt liv? Han hade haft galleri, han hade varit tecknare, modetecknare innan han började då jobba med kläder rent praktiskt då. Men sen kom andra världskriget. Dior flyttade ut på landet till Provence, han blev inkallad i armén. Men så småningom då kom han tillbaka till Paris där han fick jobb hos Lucien Lelong.
Alltså Lucien Lelong, att han dyker upp som gubben i lådan hela tiden. Men var det då Dior var med och gjorde en sån här docka också för Lelongs projekt?
Ja, men han var ju ännu inte Dior. Han jobbar ju för Lucien Lelongs modehus. Men efter den här modets teaterutställning så började ju faktiskt modet i Paris komma tillbaka. Och det gjorde även journalister som, och inköpare som ville kolla in det franska modet. Men Christian Dior, han visste fortfarande inte riktigt vad han skulle göra med sitt liv.
Nej, det kan man ju relatera till.
Mm. Men så, av en slump eller inte, man vet inte riktigt, så träffar han en representant för Frankrikes rikaste man. Marcel Boussac heter han. Han har gjort sin förmögenhet på bomullsvaror, eller tyger helt enkelt. En sorts motsvarighet till Bernard Arnault.
Verkligen också en gubben i lådan som dyker upp här ständigt och jämt.
Men den här representanten för den här textilmagnaten då, han berättar för Christian Dior att det behövdes en ny designer till ett av företagets märken. Men då flög djävulen in i den då blyge Christian Dior som plötsligt spottade ur sig. Men jag vill ha ett eget märke. Och det skulle vara då exklusivt och superfeminint, kvinnligt och mycket tyg, massa tyg.
Otroligt med den här kaxigheten. Jag tänker på dig, när du var 40, då bad ju du P1 om ett helt eget modeprogram. Kan jag få stil med mycket programtid?
Exakt så. Men den här rika ägaren blev i alla fall intresserad. För de möttes då och det klickade som man säger.
Mm. Mm. En fråga, varför blir man alltid så intresserad av någon som har den här kaxigheten eller någon som ber om så mycket?
Jag tror att han blev intresserad just därför. Vem var den här kaxiga typen? Men så visade han sig vara då ganska blyg och ödmjuk och kunnig och massa saker. Så att de, liksom, ja, de gillar varandra helt enkelt.
Dynamisk personlighet.
Mm. Så han, den här rikemanstypen då, han gav faktiskt Christian Dior 40 miljoner kronor i dagens penningvärde för att säga, ja, starta du ditt eget modehus.
Här får du 40 miljoner, känner ingen press.
Jag känner ingen press. Ja, han fick ju självklart panik. Men vad gjorde han då? Jo, han gick till en spådam.
Dior, går till en spådam.
Ja, och hon sa, allt du senare kan få är inget emot den chans du får här idag. Men det vågade han inte lita på, så han sprang iväg till en annan spådam som sa att, citat, det här kommer att bli häpnadsväckande. Ditt modehus kommer att revolutionera modet.
Alltså det här att han springer till så många spådamer. Är inte lite alltså så här generellt ovanligt att män går till så här många spådamer?
Men det vet vi ju inte.
Ja, men din man till exempel Mats, hur ofta går han till en spådam?
Han har gått en gång, och det är en gång mer än vad jag har gått, kan jag säga.
Okej då, tillbaka till Dior.
Ja, men han satsar, han tar ifrån tårna och gör något helt annat än vad folk var vana vid.
Du menar tråkiga krigskläder då?
Ja, 1947 är det dags för premiär. Då visar Christian Dior sin debutkollektion som han har döpt till Korallblomkrona. Ja, men han ville visa kvinnor i blom, skulle man kunna säga. För han älskade blommor och han älskade kvinnor, om än på ett mycket kyskt och icke-sexuellt sätt, måste man väl inflika.
Okej, så han kopplar ihop kvinnor och blommor och gör en kollektion av det?
Mm. Så ut kommer de här mannekängerna med mjukt rundade axlar, insnurpta midjor och långa, vida och vippiga kjolar som liksom frasar när de svepte fram bland publiken där.
Man kunde se det som att nu slår kvinnorna ut efter kriget som blommor.
Ja, ja. Och här var det verkligen ingen ransoneringsmode, tvärtom. Det var tyg, massor av tyg. Det var en klänning som krävde 18 meter tyg. Alltså det var enorma mängder, nästan chockartat mycket.
Det är svårt att få in i huvudet hur mycket 18 meter tyg är om man skulle klä sig i det.
Ja, men en hel del som under kriget då kämpat för varje liten snutt med tyg blev liksom illa berörda, slöseri. Men ännu fler ropade då: hurra, äntligen. Och inte minst då, hans ekonomiska sponsor var väl själaglad, får man förmoda.
Men den här nya, vippiga stilen då, hur landar den?
Den landar jättebra, för suget efter den här typen av superfeminint mode var ju enormt, visade sig. Det var som att plötsligt få äta godis igen. Det var ju totala motsatsen till krigsårens då mer funktionella kläder i murriga färger och allting. Det här var ju blommor.
Alla ville ha en blomma.
Ja, men själva stilen kan man ju då inflika, eller grundmodellen, den var däremot inte helt ny, för den hade börjat bli populär igen strax före krigsutbrottet då. Så dels tog han till sig den stilen, men han refererade också ganska mycket till den stil som var poppis när hans mamma var ung, eller under labellepok i slutet av 1800-talet. De här kvinnorna som är timglasfigurer och smala midjor med långa kjolar och sådär.
Just det, man känner där att det är ju väldigt snyggt på bild, men alltså hur... Det känns opraktiskt i verkligheten.
Ja, verkligen. Verkligen. Men brist på bekvämlighet är ju inget som någonsin hindrat en manlig modeskapare från att förverkliga sina visioner. Mm. Men det var en hel del som drömde sig tillbaka till den här ultrafeminina stilen faktiskt, måste jag säga. Men Christian Dior gjorde det här mest och bäst. Och han lyckades då med att förnya den här stilen och få den att se liksom fräsch och modern ut. Eller så då som den här redaktören för Harper's Bazaar, Carmel Snow, som hon hette, sa: "It's such a new look." Och det blev ju då senare namnet på den här kollektionen, för det var ju ett namn som fäste.
Och det är också namnet på den här 10 timmar långa och tyvärr ganska trista serien då om det år, The New Look. Den kom ju förra året.
Mm, den är tyvärr tråkig. Förlåt alltså. Men det är lite kul att modellerna som bar Diors kläder, de var ju väldigt magra på grund av kriget. Så för att få till de här mer fylliga formerna då, så var Dior tvungen att använda sig av en hel del vaddering här och där, inte minst då på höfterna, för att fylla ut formerna bokstavligen.
Vilken tvärtomvänd värld då, man ska säga.
Men många gillar det, de flesta gillar det, men inte alla. Coco Chanel sa till exempel att Dior, han får kvinnor se ut som stoppade möbler. Men det var verkligen inte bara Chanel som gnällde. Och till exempel den svenska tidningen Textil och Konfektion, de skrev att Dior kjolar, de var formliga vidunder till tygslukare. Något så ekonomiskt oansvarigt som denna modekampanj hade man aldrig trott sig få uppleva.
Alltså att Dior hade haters även i Sverige då? Otroligt.
Okay. Men det sägs ju också då att det var Diors look då som fick Chanel att några år senare då göra comeback med Chanel-dräkter för att visa att så här ska modernt mode för moderna kvinnor se ut. Så hon var ju säker på att liksom, men kvinnor, de kommer ju revoltera mot att bära då midjeformade, vadderade BH:er, tunga kjolar och styva jackor, som man sa.
Så hon är liksom också med i efterkrigsmodet på sitt lilla sätt?
Ja, hon kommer senare. Men hon undersöker också att kvinnor behöver en sorts uniform då, typ som de kunde känna sig snygga i, men också vara praktiska, lite både och där. Så hon visste ju vad hon snackade om när hon lanserade den här, det var ju 1954 då, var över 70 år, så hon hade ju testkört en del kläder under sitt liv.
Testkört en del kläder.
Visste hon snackade om.
Har du också det? Testkört en del kläder.
Ja, det är därför jag har fastnat med den här looken jag har nu. Jag vet vad som funkar.
Okej, så för att sammanfatta lite grann så är det mycket aktivitet på just modefronten även efter kriget i Frankrike.
Ja, det blev en rivstart med crazy moderocker skulle man kunna säga. Men frågan är ju, hade Dior blivit lika framgångsrik om inte dockorna hade banat vägen för fransk mode igen?
Eller utan sina damer, spådamer?
Ja, men kanske inte. Men de här dockorna. Det är ju kul att man använder sig av den bokstavligt urgammal idé, det här med att skicka runt moddockor.
Så tiden efter kriget och efterkrigstiden blir liksom också en uppvisning i hur man på kreativa sätt kan sprida modets budskap. Vad har vi att lära av det idag i så fall?
Ja, men att mode och trender har en tendens att kunna sprida sig trots besvärliga omständigheter, måste man väl säga. Lite som ogräs, kanske en del skulle vilja beskriver det som.
Ja, inte Lucien Lelong i alla fall.
Nej, och att uppfinningsrikedomen är ju stor när det är knipe. Alltså, vad har vi idag till exempel nu när modetidningarna är färre?
De är borta, ja, nästan.
Utrotningshotade, ja. Jo, men vi har internet, vi har filmer, tv-serier, modedokumentärer, vi strömmar modevisningar och vi har AI-genererade modeller som bär AI-genererade kläder. Så det pågår ju hela tiden liksom en evolution om hur modet sprids.
Ja. Men The New Look då, vad hände med den?
Ja, men The New Look satt ju sprätt på fransk ekonomi och Diors privatekonomi, måste man väl säga.
Ja, att alla ska ha 18 meter tyg i sina klänningar, det är klart.
Och kan man, måste man också inflika då, la grunden till Arnauds förmögenhet.
På tal om Arnaud, jag kommer ju fortsätta hoppas på att det blir han som drar ihop en ny sån här modeteater. Men det är klart, man behöver ju då en sån här modeidealist som Lucien Lelong. Och det är där, Susanne, som jag tänker att du kommer in i bilden. Mm-hmm. Du är ändå, representerar ju modet i Sverige idag. Skulle man inte kunna få igång det svenska modeundret genom att du har ju vissa trådar att dra i? Du kan fråga Ann-Sofie Back eller Lars Wallin om de kan tänka sig att göra såna här små dockor. Summa summarum, har vi då Lucien Lelong, min favorit, att tacka för att Paris än idag står sig starkt som modets huvudstad?
Ja, utan tvekan skulle jag säga. Det var en modets man, eller modets man också, med stort civilkurage. Så merci beaucoup, monsieur Lelong.
Ja, och jag får då säga merci beaucoup till dig, Susanne Ljung.
Merci beaucoup, Samantha Ekman.
Tackar. Vi hörs nästa vecka och då fortsätter vi med efterkrigsmodet. Då blir det Italien och USA.
Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
Och det blir nyheter nu i denna kanal, Sveriges Radio P1. Klockan är 12:30.
Här är lunchekot söndag. Presidentkandidat i Colombia skjuten i samband med valmöte. Donald Trump sätter in nationalgardet mot demonstranter i Los Angeles. Och de svenska kärnkraftverken har börjat nå bäst före datum. Det är rubrikerna idag. Per Edberg i studion. Och vi ska först till Colombia, där har en av kandidaterna till nästa års presidentval blivit skjuten i huvudet i samband med ett valmöte. Tillståndet uppges vara kritiskt.
Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá y Colombia.
En mobilfilm visar senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay på en scen i utkanten av Bogotá. Han håller ett möte inför en mindre folkmassa. Plötsligt hörs flera skott avfyras. Senare grips en 15-årig pojke med pistol, själv skottskadad efter att ha försökt fly platsen. Miguel Uribe Turbay befinner sig nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Senatorn Miguel Uribe Turbay från högerpartiet Centro Democratico har länge varit en av president Gustavo Petros skarpaste kritiker. Trots sin unga ålder, han har inte fyllt 40, har han sett som en av de främsta kandidaterna inför nästa års presidentval. Han inledde sin politiska karriär tidigt och är dessutom barnbarn till en av Colombias ex-presidenter och son till Diana Turbay, en mycket känd colombiansk journalist som kidnappades av knarkungen Pablo Escobar 1990 och sen mördades året efter när hennes son Miguel bara var 5 år gammal. Många varnar nu för en eskalering av våldet på grund av en generellt allt hårdare retorik mellan oliktänkande politiker, särskilt på sociala medier. Lotten Collin i Buenos Aires.
Även idag har människor i Gaza som försökt ta sig till ett matutdelningsställe skjutits ihjäl av israelisk militär. 4 döda har bekräftats av det sjukhus dit kropparna förts, rapporterar nyhetsbyrån AP. Enligt Gazas Hamas-styrda myndigheter har minst 110 palestinier skjutits ihjäl av israeliska styrkor i anslutning till matutdelningsplatser den senaste veckan. I USA har president Donald Trump beordrat nationalgardet till Los Angeles på grund av de våldsamma demonstrationer som varit där. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg rapporterar.
Ja, det pågår demonstrationer i Los Angeles i protest mot migrationspolitiken, och de senaste dagarna så har migrationspolisen ICE gjort flera räder mot arbetsplatser bland annat för att gripa papperslösa migranter. Sammanlagt har över 100 personer gripits den senaste veckan, och det här har lett till oro, det har väckt starka känslor och protester som också har lett till våldsamheter i Paramount söder om Los Angeles. Det har varit sammandrabbningar mellan demonstranter och polis där polisen har använt tårgas och gummikulor bland annat. Och nu har president Trump alltså fattat beslut om att skicka nationalgardet, 2000 personer ur nationalgardet, till det här området. Det är en mycket ovanlig åtgärd. Den här reservstyrkan brukar i vanliga fall sättas in vid naturkatastrofer eller stora olyckor, men nu används den alltså mot demonstranter.
Varför reagerar han så här på just de här demonstrationerna då?
Ja, det är flera saker som spelar in. Det här handlar om migrationspolitiken i grunden, och det är Donald Trumps signaturfråga inom politiken. Och dessutom händer detta alltså i Kalifornien. Det är en delstat med demokratisk guvernör, det är demokratisk borgmästare i Los Angeles som Trump länge har haft en öppen konflikt med. Nu anklagar han dem för att inte sköta sitt jobb. Istället måste presidenten rycka in för att klara säkerheten. Och dessutom kommer nu besked från försvarsministern Pete Hegseth som hotar sätta in ytterligare militär förstärkning om inte oroligheterna i Los Angeles upphör.
Vår USA-korrespondent Gina Lindberg i samtal med Daniel Klar. Flera tunga remissinstanser sågar nu förslaget att staten ska betala skogsägare som väntar med att avverka skog. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist säger att efterfrågan på virke gör att lika många träd kan komma att avverkas ändå.
Dels så finns det risk för att avverkning sker någon annanstans istället i landet och att det därför inte får den effekt som man har tänkt sig. Och sen är det också så att det kan hända att staten betalar pengar i onödan. För det kan ju vara markägare som inte alls hade tänkt att avverka sin skog som då får ersättning.
Hela miljömålsberedningens förslag såg redan från början ut att vara otillräckligt för att nå EU:s klimatmål. Men det som beräknades ge störst effekt för att skogen ska fånga in mer koldioxid var just detta. Att betala skogsägare som frivilligt väntar några år med att avverka. Också Naturvårdsverket flaggar för att klimatnyttan med förslaget helt kan utebli. Branschorganisationen Skogsindustrierna är också emot. Men där är oron att sågverk kan bli utan råvara om skogsägare väntar med att avverka. Och de skriver i sitt remissyttrande att klimatomställningen kan försenas om det blir mindre tillgång till byggmaterial av trä. Och bedömer att tusentals jobb kan försvinna om förslagen genomförs. När det gäller förslaget att bevara kvarvarande urskogar och gammal skog är det enligt Naturvårdsverket inte tillräckligt för att klara Sveriges åtaganden om att bevara biologisk mångfald. Även naturskogar som inte klassas som gamla behöver sparas, säger chefen för naturavdelningen Fredrik Hannes.
Det är då en mer omfattande benämning av skogar med mycket höga naturvärden. Det är svårt att kompensera helt enkelt för värdena som finns i naturskogarna, och därför behöver de skyddas.
Fredrik Hanners vid Naturvårdsverket, reporter Magdalena Martinsson. De svenska kärnkraftverken börjar närma sig 40-årsstrecket nu, den ålder som de en gång i tiden planerades vara i drift till. Men det pågår förberedelser för fullt just nu för att de ska kunna drivas vidare i flera årtionden till. Bland annat gäller det Forsmark där Niklas Metzén är säkerhetschef.
Just nu har vi en planeringshorisont för drifttid i 60 år. Och för studien som ska vara klar om ett år då, tittar på, kan vi driva anläggningarna till 80 års drift på ett säkert sätt och med bra tillgänglighet.
Är det givet att ni kommer att klara av att driva dem i 80 år?
Jag tror att det är möjligt.
Ja, när de svenska kärnkraftverken byggdes på 70- och 80-talet planerades för drift i 40 år. Hälften är nu nedlagda och hälften har fått längre liv. Och de sex utreds nu för en drifttid på 80 år. De står för nästan en tredjedel av svensk elproduktion som annars skulle upphöra under 2040-talet, samtidigt som elbehovet beräknas öka. Vattenfall, som är huvudägare till fem av reaktorerna, beräknar att det kan kosta runt 10 miljarder i investeringar per reaktor att förlänga driften. För en av reaktorerna på Ringhals finns det frågetecken kring en svetsfog på reaktortanken. Men annars finns det enligt Vattenfall inget tekniskt som hittills talar emot att reaktorerna ska kunna klara 80 år. Beslut om förlängning väntas om cirka 5 år. Forsmarks kärnkraftverk med 3 reaktorer fick nyligen sänkt säkerhetsbetyg av Strålsäkerhetsmyndigheten. Och en del av kritiken handlade just om hur Forsmark hanterar åldrande komponenter, i det här fallet reservaggregat, om elen till kärnkraftverket skulle brytas.
Naturligtvis är det tråkigt att få ett sänkt betyg. Vi kan vara mera proaktiva just i vår åldringshantering. Och så att det är ju någonting som vi själva vill också.
De senaste åren har också internationella atomenergiorganet IAEA granskat Forsmark och gett både ris och ros för arbetet.
Ett kärnkraftverk består ju av otroligt många komponenter. Det är tiotusentals komponenter av olika slag. Så att det är en väldigt bred palett av teknisk utrustning som behöver ha en gedigen genomgång och kontroll.
Tanken på att reaktorerna ska klara 80 års drift har redan smugits in i planeringen på Forsmark.
Just nu så har vi liksom fört in den typen av avvägning att titta på 80 år, även fast vi inte har ett beslut då, så att vi försöker belysa det i våra beslutsunderlag.
Niklas Metzén, säkerhetschef vid Forsmarks kärnkraftverk, och reporter här var Olof Winblad. En brand i en radhuslänga i Huddinge söder om Stockholm under natten misstänks ha varit anlagd. Branden ska ha börjat i en personbil och sen spridit sig, och flera av de som bodde i radhuslängan fick evakueras. Det finns inga uppgifter om personskador. En man i 20-årsåldern utsattes för ett mordförsök utomhus i Märsta norr om Stockholm tidigt i morse. Han har förts till sjukhus med allvarliga skador. Ingen människa har gripits för dådet än, men polisen planerar att hålla förhör med flera personer. Så om hur Sverige kan skydda sig mot extremväder framöver. Det forskas en hel del på området, men enligt Johan Silverbrand som är professor vid KTH forskas det för lite på rent konkreta skyddsåtgärder.
Den absoluta majoriteten av forskningen handlar om minskning, som ju också är väldigt viktigt då, att vi försöker göra allt för att bromsa utvecklingen. Men som jag ser det så måste man ju också satsa på att ta hand om de förändringar som sker. Och tycker jag då saknas forskning, och det kan vara ganska bråttom. För vi ser ju redan idag hur klimatförändringarna har påverkat samhället.
Johan Silverbrands expertområde är brobyggnad och betong. För några år sedan undersökte han svensk klimatanpassningsforskning kring infrastruktur, både bland tekniska högskolor och vissa myndigheter. Hans slutsats står kvar. Forskningen behöver öka kraftigt, och det gäller allt från hur man bygger effektiva barriärer till hur man skulle kunna flytta byggnader och anläggningar vid behov.
Vi kommer behöva göra mycket sådana här åtgärder, och då gäller det också att optimera dem så att det inte går åt mer material än nödvändigt, och det får inte kosta mer än nödvändigt heller. Och det finns också tid att göra de här åtgärderna innan det är för sent.
Kunskapsbehovet är något som har lyfts tidigare, senast i vårens klimatanpassningsutredning. Men det har inte hindrat kommunerna från att arbeta med frågan.
Vi står på en del av vallen
Skånska Vällinge bygger just nu en över 2 mil lång skyddsvall för att skydda det låglänta Falsterbonäset från översvämning. Anders Pursell är projektledare.
Nej, men det känns som ett väldigt viktigt projekt ju. Kommer det in högvatten som blir värre än vad man såg 2017 till exempel, så innebär det ju rätt så förödande skador på bebyggelsen här inne.
Och sådana åtgärder som Vällinge jobbar med är ett exempel på något som det borde forskas mer kring, anser Johan Silverbrand vid KTH.
Jag har egentligen inte sett någon forskning på hur man gör den här vallen så optimal som möjligt med så lite material som möjligt och med så lite koldioxid som möjligt.
Reporter Dmitri Lennartsson. Och från vår beredskap mot extremväder till vår beredskap i händelse av krig.
Imorgon presenteras en utredning om näringslivets roll för beredskapen om Sverige skulle hamna i krig. De beredskapslager av viktiga råvaror som en gång fanns lades ner för omkring 25 år sedan, berättar författaren Per Isaksson.
Det kunde vara metaller, det kunde vara hampa till repslagerier, röntgenfilm som sjukvården behövde och bomull till konfektionsindustrin. Allting som vi behövde importera. Det fanns lager på 1000 platser. Inget annat land hade något liknande.
Ja, inför andra världskriget skrev staten beredskapsavtal med näringslivet om att hålla extra lager så att produktionen av samhällsviktiga varor kunde fortsätta även vid störd import. Enligt Per Isaksson som skrivit boken Vår beredskap var god. Sådana avtal fanns kvar under hela kalla kriget.
Allting var utlagt på olika företag då, runt om i landet. Och målet var att klara ett eller ett par års avspärrning vid krig.
Det har gjorts flera utredningar om näringslivets beredskap de senaste åren. Och den som kommer imorgon har bland annat haft uppgiften att kartlägga vilka samhällsviktiga varor som behövs idag. Men Ekot erfar att den inte kommer göra det, eftersom utredningen menar att det är prioriteringar som statliga myndigheter ska göra. Johan Sjöberg på Svensk Näringsliv, sakkunnig i utredningen, vill inte uttala sig om innehållet än, men säger att mycket fokus ligger på utformning av beredskapsavtal.
Hur får vi till avtal som är långsiktiga, att den verksamhet som behöver bedrivas också i krig är försäkrad, kommersiella försäkringar gäller inte. Hur skapar vi ett system som hyfsat skyndsamt ändå kan börja användas?
Och när kan det finnas nya avtal och lager på plats, tror du?
Det här är ingenting som behöver dra på tiden. Jag tror det är viktigt att man gör det här under 2026.
Johan Sjöberg vid Svensk Näringsliv, reporter Henrik Damberg. I Ryssland bedrivs det just nu en omfattande propaganda kring Ukraina-kriget i skolorna. Ekot har pratat med läraren Pavel Talankin som dokumenterat hur det går till och gjort en film om det.
Jag minns hur jag fotograferade den där orden som kom från utbildningsministeriet. Ett par, tre veckor efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, säger Pavel Talankin på länk från sin exil. Från den dagen förändrades livet på skola nummer 1 i den lilla staden Karabash i ryska Uralområdet. Nu skulle det sjungas patriotiska sånger. Flaggor skulle hissas, nya lektioner tillkom för att pränta in kriget och vikten av det i eleverna. Allting skulle dokumenteras, skickas vidare till ministeriet för att i alla fall skapa bilden av hur hela Ryssland slöt upp bakom kriget. Eleverna har gjorts till små trollfabriker, säger Pavel Talankin. I själva verket, säger han, har kriget skapat djup splittring. Många unga har lämnat Ryssland. I Pavel Talankins arbete på skolan ingick att filma viktiga händelser, så också propagandan. I drygt 2 år höll han på tills han förra året tog med sig allt material ut ur landet och gjorde en film tillsammans med en amerikansk dokumentärfilmare. Reaktionerna hemma i Karabash har varit blandade. Från hat och hot till uppskattning och tacksamhet. Problemet med skolpropaganda, säger Pavel Talamkin, är att eleverna inte kan värja sig. TV:n, radion går att stänga av. Du kan sluta läsa tidningarna, men till lektionerna i skolan måste barnen gå.
Ребёнок обязан посещать занятия.
Reporter Johanna Melén, och man kan höra ett längre reportage om detta i Sveriges Radio Play. USAs huvudstad Washington står just nu värd för den internationella Pride-festivalen World Pride. Syftet är att stärka hbtq-rättigheter, men firandet präglas också av en viss oro över president Trumps politik.
Pride started as a protest, and this year we're hoping to party and protest all in one.
Ja, det var både fest och protest när tiotusentals slöt upp för den internationella Pride-festivalen i Washington. Den regnbågskantade paradvägen passerade bara några kvarter från Vita huset, och flera av deltagarna markerade mot Donald Trump.
So now with the Trump's back in the White House, it certainly has lit a fire under a lot of us to get more involved, to be more out there, less passive, really taking an active role in our community.
Nu när Trump är tillbaka är det viktigare än någonsin att vara aktiv och protestera, sa Lauren och Britt Burr från Maryland. Trumps politik begränsar bland annat rättigheterna för transpersoner, och det har fått vissa internationella grupper att avstå från att delta i Pride-firandet i Washington. Men från Sverige är flera representanter på plats. Författaren Jonas Gardell är en av huvudtalarna, och han uppmanar till motstånd.
Att det inte finns en demokratisk rättighet eller en mänsklig frihet som har vunnits utan politiskt kamp och personligt mod, och att det inte finns en demokratisk frihet eller en mänsklighet vi kommer att få behålla om inte vi är beredda att fortsätta den kampen. Jag är här för att säga att var inte så som haren som stirrar in i strålkastarna på bilen och blir paralyserad av skräck och därför blir överkörd. Kom ihåg, ni är inga harar, och gör motstånd.
Flera svenska politiker finns också på plats i Washington. Ulrika Westerlund är riksdagsledamot för Miljöpartiet och tidigare ordförande för Stockholm Pride.
Jag har aldrig varit på en Pride-festival någonstans när man har pratat så mycket om transpersoners rättigheter som den här veckan. Så det har varit i fokus i princip varenda panel. Och det är ju av en anledning, för att många av administrationens attacker har ju riktat sig väldigt explicit mot transpersoner. Men det viktiga då, det är ju det här att hålla ihop då. Det är det som är det viktigaste budskapet, att communityt håller ihop. Det här är en manifestation för allas rättigheter.
Gina Lindberg, Washington.
Olyckan igår när en flicka föll ur en åkattraktion i Gustavsberg berodde på ett handhavande fel, uppger det ansvariga företaget för P4 Stockholm idag. Polisen utreder händelsen som bland annat vållande till kroppsskada. Flickan föll drygt en meter och var vaken och talbar när hon fördes till sjukhus för att undersökas. Det var Lunchekot, producent Louise Haag. Jag heter Per Edberg. Över till SMHI.
Och jag heter Caroline Wahlberg. Vi har ett par dagar till framöver där det råder ostadigt väder över landet, och där vi dagtid i en stor del av landet i allmänhet håller oss kring 15 graders strecket. Under nästa veckoslut väntas dock allt varmare luft breda ut sig över landet, och i åtminstone södra halvan av landet kommer ett högtryck i utrymme för en hel del sol. Risken för bränder i skog och mark är stor i nordöstra delen av Östergötland, i Sörmland samt i en stor del av Uppland. Prognos till imorgon kväll. Götalands fastland. Halvklart till mulet och tidvis regn eller skurar som i natt upphör i den västra delen, och då 6-10 grader. Imorgon växlande molnighet omkring 15 grader och främst i den norra delen lokalt någon skur. Svag vind i natt, västlig vind imorgon med friska till hårda vindbyar. Öland och Gotland, molnigt och främst från kvällen regn eller skurar, i natt runt 10 grader. Imorgon drar regnet bort och följs av växlande molnighet, bara någon lokal skur och omkring 15 grader. Sydlig vind, från natten västlig vind med friska vindbyar. Svealand, halvklart till mulet och lokala skurar. I natt i den västra delen, dimma lokalt, och i den östra delen fortsatt någon skur, 5-10 grader. Imorgon återigen en del skurar, lokalt med åska och omkring 15 grader. I nordvästra Dalarna 5-10 grader. Svag vind imorgon västlig eller nordvästlig. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med tidvis soligt väder, men lokalt också någon skur. I natt 5-8 grader. Imorgon halvklart till mulet och mer utbrett med skurar, lokalt med åska. 10-15 grader högst i kustlandskapen. Svag vind imorgon nordvästlig. Södra Norrlands fjälltrakter. Halvklart till mulet och tidvis regn eller skurar. I natt 1-5 grader, imorgon 5-9 grader. Västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrland, halvklart till mulet och främst i Norrbotten och norra Lappland en del regn eller skurar. I natt mattas regnet av och det börjar klarna upp söderifrån 3-8 grader, men i fjälltrakterna 0-5 grader. Imorgon närmast kusten samt i Norrbotten och norra Lappland soligt eller växlande molnighet. I övrigt ökad molnighet följt av skurar, lokalt med åska. I fjälltrakterna 3-8 grader, annars omkring 15. Västlig eller nordvästlig vind, från i natt mest svag vind. Och så en sjörapport. Regn eller skura med måttligt till dålig sikt, lokalt även åska, rör sig det närmsta dygnet åt nordost på Öresund, Bälten och Östersjöns farvatten. Kulingvarning är utfärdat för Skagerrak och Kattegat, södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten. Skagerrak omkring väst och ökande till 10-tidvis kuling 15 meter i sekunden. Kattegat, Öresund och Bälten växlande 1-5, ikväll väst eller nordväst 8-13, i natt på Kattegat 10-kuling 15, imorgon förmiddag allmänt 8-13. Vänern växlande 1-5, imorgon väst eller sydväst 3-8, sydvästra Östersjön omkring väst 8-13. Södra och sydöstra Östersjön. Växlande 3-8 kring ett lågtryck från kvällen eller natten omkring väst och ökande 11-16. Mellersta och norra Östersjön omkring syd 2-6. I natt omkring nord imorgon bitti 8-13. Från förmiddagen väst eller nordväst och på den östra delen upp till kuling 15. Och så hela Bottniska viken. Syd eller sydväst 3-8, i natt växlande 1-5. Imorgon eftermiddag på Skärgårdshavet och östra Bottenhavet omkring nord 3-8 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm 17 grader, Göteborg 14, Malmö 16, Karlskrona och Kalmar 15. Visby 16, Jönköping flygplats 13, Norrköping 15, Karlstad 14, Gävle 16, Mora 15. Sundsvall 16, Östersund 11, Umeå 12, Vilhelmina och Luleå 11 och Kiruna hade 7 grader. Och kallaste natten var det Ljusnedal i Härjedalen med 1,6 minusgrader.
P1, Sveriges Radio.
Varför fascineras vi av att skicka ut musik och konst i rymden? Du lyssnar på Kulturkollen med mig, Andres Krisa. Och med mig har jag Björn Gunnér på Vetenskapsradion. Hej Björn.
Hallå Andres.
Du, den senaste tiden så har vi ju sett flera exempel på kultur som skickas ut i rymden. Både klassiska verk har skickats ut via antenn i Spanien och så har vi ju svenske Mikael Genberg som skickat ut sitt konstverk i form av ett litet rött hus med vita knutar till månen. Och det här är ju bara ett axplock faktiskt. Men Björn, det här med att skicka ut kultur i rymden, det är inte första gången va?
Nej, utan det där började man med ganska direkt så fort man kunde kan man väl säga. Och framförallt då med ett par obemannade rymdsonder. Det första och mest kända exemplet är väl ändå Pioneer 10 1972. Då var det med en aluminiumplakett som satt på utsidan av den där med en bild som jag tror att många har sett. Det kanske du också har gjort. Mm. Det föreställer ett par människor, en man och en kvinna, som avbildas nakna där. Och sen bredvid finns det också någon sorts diagram eller skisser som ska visa jordens plats i solsystemet och universum. Så det var väl det första exemplet. Och sen kom också rymdsonden Voyager 1 och 2. Och det var 1977 då som den skickades ut, hade med sig en koppargrammofonskiva, kallas för The Golden Record. Mm. Och det där var ju då alltså en grammofonskiva med Bach, Mozart, Beethoven och även Chuck Berrys Johnny B. Good finns med på den där, som är på väg långt bort nu ut ur solsystemet och vidare. Johnny B.
Good. Men visst har man också skapat kultur ute i rymden?
Ja, det har ju de gjort som har varit ute i rymden och haft lust och möjlighet. Och det första kända exemplet på det är kosmonauten Leonov, den sovjetiska då, som var uppe med Vashod 2, hette hans farkost. 1965, tror jag det var, så gjorde han en teckning med färgpennor av en soluppgång där. Och det brukar kallas ibland det första konstverket från rymden. Den kanske inte så märkvärdig i övrigt, men han var en duktig tecknare. Och han har också gjort en tavla som visar hans egen, som var världens första rymdpromenad, och den gjorde han tillbaka på jorden sen. Så att det där är kanske tidiga exempel på det. Det bästa exemplet på kultur skapad i rymden, det tycker jag själv kanske är den här amerikanska astronauten Chris Hadfield, som gjorde en cover på David Bowies Space Oddity uppe på internationella rymdstationen 2013. Spelade han in den, och även en video till den. Tydligen så tyckte David Bowie att det här var en riktigt bra version också. Ground control to Major Tom.
Commencing countdown, engines on. Ja, håller med. Väldigt fin. Men jag tänker så här, vad är syftet om att till exempel skicka ut musik i rymden? Det är väl så att ingen hör tonerna, eller?
Det kan man inte veta. Man hoppas väl kanske, en ganska fåfäng förhoppning tänker jag, men ändå, det senaste som hände var ju att man skickade ut från det här rymdantennen i Spanien då, bara några dagar sedan, just Strauss Donauvals. Mm. Och det skickades upp med någon slags med röntgenstrålning i princip. Så det går väldigt fort ut i rymden. Men någon ska då kunna ta emot det där, förstå att här är något som vi ska tolka och kunna omvandla det till ljud och dessutom ha öron. Så att, ja, det är väl svårt kanske och egentligen verkligen tro att det kommer hända.
Om vi ska knyta ihop den här säcken då. Vi är ju många som fascineras av rymden, inte bara du och jag. Men varför fascineras vi människor uppenbarligen också av att skicka ut musik och konst out there?
Ja, om man tänker sig att det finns liv i rymden och till och med civilisationer som vi skulle kunna få kontakt med, då är det här ett sätt. Och då vill man också kanske visa en bild av det här är vi. Och på samma sätt så blir det här också en manifestation av vilka vi är och vad vi kan åstadkomma på jorden. Och det kan ju vara lite svårt att komma överens om kanske. Det vi har presenterat än så länge är väl en ganska sådär snävt västerländsk 1900-talsbild av det då. Men jag tror att det är det. Man vill liksom vinka mot rymden och kanske ett litet hopp att någon ska kunna uppfatta det. Men också ett försök och ett statement att hallå, här är vi.
Ja. Tack så mycket Björn Gunnér på Vetenskapsradion. Du har lyssnat på Kulturkollen. Jag heter Andres Krisa.
Ska vi göra en puff, sända en ill, en illustration eller en trailer, och har avan till språket kommit än? Ja, så kan det låta när jag och mina kollegor förbereder en arbetsdag här på P1-presentation. Nu om andra ord och uttryck på arbetsplatserna där ute.
Vi är värdedrivna och jobbar agilt. Här är det högt i tak och vi levererar värde. Vad säger du om det, Susanna Karlsson?
Ja, men det låter som saker man har hört på jobbet i olika sammanhang.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om arbetsplatsjargong. Men vad betyder det ens?
Det är, alltså, jobb agilt betyder väl att man är anpassningsbar.
Ja.
Och vad hade du mer?
Värdedrivna. Vi är värdedrivna.
Det tror jag ska betyda att man har en värdegrund och man låter den styra verksamheten.
Ja.
Men det tänker jag att det har de flesta verksamheter. Ja. Det är inte så unikt.
Här är det högt i tak.
Här ska man kunna säga vad man vill.
Ja, fast ändå vara värdedrivna. Det får inte vara för högt i tak.
Nej, precis. För då kan man få problem med sina värden.
Mm. Det här var faktiskt från journalisten Fredrik Kullbergs lista de 30 vanligaste företagsflosklerna. Vi ska prata om den här typen av språk idag.
Ja, det ska vi göra.
Arbetsplatsspråk?
Ja, arbetsplatslingo och sånt där som vi inte har i hemmet kanske, men som vi möter på arbetsplatsen.
Ja, just det. Och visst kan det uppkomma en del som egna små uttryck och ord på arbetsplatser?
Ja, men det hör ju till i den typen av verksamhet som är arbetsplats. Att man vet varför man är där som regel. Man träffar samma människor varje dag i princip. Man hittar snabba sätt att uttrycka saker som kanske skulle behöva mycket långa utläggningar annars. Man förkortar ord. Kanske bara platsbesparande skäl eller tidsbesparande skäl. Men också för att visa att vi är vana vid att ha med varandra att göra.
Just det.
Och vi är en grupp.
Mm.
Så vi förstår varandras språk.
Ett gruppspråk.
Ja, det gör man ju oftast inte medvetet. Men det är ju någonting som grupper gör.
Ja, så är det ju. Nu ska jag outa en av våra direktörer här på Sveriges Radio. Jag ska inte säga vem, men den personen höll en dragning för alla medarbetare. Och då, det är en kvinna, då pratade hon om peket. Och jag ställde faktiskt en fråga om det. Vad menar du? Och det var så här, man fick in frågor via text. Så att jag tror inte hon vet att det var jag som ställde frågan. Och då backade hon direkt. Ja, det ska jag ju inte använda. Det förstår jag att ni inte liksom. Det kändes som det var ett internt språk som ledningen hade.
Mm.
Peket. Och det var, som jag förstod, det de har pekat ut som riktning för företaget.
Själva peket.
Peket. Ja. Då går vi till det här peket. Det var som ett substantiv då, va?
Ja. Alltså om man tänker, vi ska peka ut tre olika riktningar.
Mm,
och det här peket.
Ja, exakt så var det.
Ja.
Ja. Det var väl konstigt.
Jag har aldrig hört det förut.
Nej. Men jag har inte hört peket sen efter det faktiskt, här på Sveriges Radio.
Det är ju lite lurigt det, men ibland kan det vara en poäng att skilja på jargong och terminologi.
Mm.
Och jargongen, ja, ofta gör den bäst i att inte lämna kontoret, så att säga.
Mm. Håll den där den ska vara.
Ja.
Du, vi har ju lyssnare som har skickat in frågor om just arbetsplatsjargong och olika begrepp från arbetsplatser. Är du redo att dra igång?
Jajamän.
Ja, vi har med oss lyssnaren Frida Lux. Hej Frida!
Hej!
Vad undrar du?
Ja, det är så att jag på senare tid har stött på ordet pragmatiskt ganska mycket i jobbsammanhang och i att man ska jobba som team pragmatiskt och som person söker man pragmatiska arbetare och sådär. Och för mig har det haft en lite negativ klang och jag blev lite förvånad att man söker en pragmatisk person. Men sen så visade det sig att det är inte många med mig som tycker att det har en negativ klang, utan kollegorna jag har pratat med ser det som en bra sak, framförallt då chefer och sånt. Så jag tänkte bara kolla om jag har feltolkat det eller om det har ändrats själva begreppet och historien kring ordet och så.
Mm, vilken bra fråga. Och ja, precis, pragmatisk, man söker en pragmatisk person, det är så du har stött på det, eller?
Jo, och senast idag så var det ett uttryck där man sa att låt oss vara lite pragmatiska här.
Mm. Just det. Men hur, när du säger att du har uppfattat det som negativt, kan du beskriva lite mer om hur du ser på det här ordet?
Ja, alltså jag har ju förstått att det kan vara effektivt och lösningsorienterat att vara pragmatisk. Att man kommer fram till resultat om man är det. Men att man då hoppa över kanske etiska sidor eller moraliska saker för att man vill bara nå fram till målet. Och det är så jag har trott att det betyder, eller det menas med.
Ja, ah, jag förstår. Ja, alltså pragmatism, det är en sorts filosofi eller en sanningsteori från början. Och där vill man liksom vara styrd av sånt som om jag gör en viss sak, då får den vissa effekter. Och att det är de här effekterna man ska titta på och se, ja, bör jag då göra den saken? Och om jag förstår saken rätt så vill man då att det här ska vara väldigt faktaorienterat och inte så känslomässigt orienterat. Och där tänker jag att det är som din tolkning där då, att man hoppar över etik och moral. det skulle nog inte de här filosoferna skriva under på, utan det uppfattar jag det som att det är nog en del i det maskineriet, så att säga, hur man kommer fram till vad man bör göra och inte bör göra. Men att man plockar ut känslor till exempel ifrån det här, det kan ju också tolkas som att man i dagligt tal hoppar över vissa typer av regelverk eller ser regelverken som lite förhandlingsbara. Vi ska egentligen göra det här enligt 14 olika steg, men låt oss vara lite pragmatiska och hoppa direkt från steg 1 till steg 14.
Mm. Men det kan man ju för sig tolka som lite slarvigt och negativt.
Alltså, ja, att hoppa över steg, mm, det, och framförallt hoppa över moralen, det förstår jag absolut att det skulle jag också säga är definitivt negativt.
Mm.
Men det som man nog menar när man använder det här i en väldigt positiv bemärkelse, det är just det här att lösningsorienterad och inte fastnar i problemen,
mm,
utan tar sig framåt i en problembeskrivning, så att säga.
Men har, som Frida lite inne på då, att alltså det används inom arbetslivet, har det gjort någonting med ordet pragmatisk? Eller har det haft en liten annan innebörd förr? Eller har det fått en förändrad betydelse?
Så det har ju fått en förändrad betydelse i att man liksom gått från ett filosofiskt begrepp till någonting som används i vardagen. Så då går det nästan per definition från att vara skarpt avgränsat till att bli mycket fluffigare.
Mm. Ja, det har blivit ett fluffigare begrepp.
Ja. Som tillåter lite mer tolkning.
Ja.
Och som tillåter lite mer att man kan kanske ha en pragmatisk hållning till vad det betyder.
En pragmatisk hållning till pragmatisk. Ja. Frida, kan du ha det?
Ja, men det kan jag.
Ja, men vad bra. Eller ja, du får göra som du vill. Men vad tycker du om det här svaret då?
Ja, nej, men det är jättebra. Det känns som att jag har fått svar på det jag undrade och ska försöka inte se på det så negativt som jag har gjort, eftersom det används inte så idag, som jag förstår.
Nej.
Så att, ja, jag fick svar på min fråga, det känns jättebra.
Bra. Roligt. Tack så mycket för att du ville vara med oss i Språket, Frida.
Ja, tack så mycket.
Hej då. Har du en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se. Vi går vidare. Vi har med ytterligare en lyssnare och det är Carolina Nord. Hej Carolina.
Hej.
Vad undrar du?
Jo, jag undrar över det här ordet begrepp. Jag har nämligen noterat, jag jobbar inom akademin och har där noterat att det finns en skillnad i åldersgrupper beroende på hur man tolkar det här ordet begrepp. Det jag har märkt är framförallt att mina kollegor som är ungefär 10 år äldre än vad jag är. Jag är 35 år nu, så 40-45 år där någonstans. De tolkar att begrepp betyder koncept, vilket är också det som jag har hittat i ordboken att det betyder. Men alla som jag känner som är under 40 verkar anta att begrepp är synonymt med ord eller term. Och det har skapat viss förvirring mellan oss kollegor när vi pratar om vad vi vill att våra studenter ska lära sig i den undervisningen som vi skapar.
Mm-hmm. Och precis, och hur använder du det då, att de ska använda sig olika begrepp? Då tänker du ord och termer?
Ja, jag har till exempel föreslagit att mina studenter ska lära sig centrala begrepp och koncept. För då har jag tänkt att de ska kunna ord men också förstå centrala koncept runt om orden. Eller att koncept kan ha olika namn också. Mm.